En flod till hjärta av Dilruba Zeta Ara. Kapitel 1. Magiskt vatten. En viskning gick runt i den lilla byn Gulab Ganja i dåvarande Östpakistan när Darya skulle födas. Det sades att Daryas mor, Jarna Begam, hade trotsat Gud när hon vägrade ge upp tanken på att få en dotter. Hon hade redan 4 söner, drabbats av 3 missfall och 1 dödfött barn, men fortfarande förtärdes hon av längtan över att få hålla en flicka i sin famn. När den mest pålitliga doktorn i trakten avrådde henne från att försöka bli med barn, bestämde hon sig, som så många andra i samma dilemma, för att ta hjälp av övernaturliga krafter. Vägen dit skulle hon nå genom en pir, en man som tillskrivs andliga krafter. Han bodde i utkanten av Gulab Ganja. Många gick till honom för att få fast boskapstjuvar eller tjuvskyttar. Andra för bättre skördar. Ytterligare några andra ville bli botade från obotliga sjukdomar. Ett flertal önskade sig en manlig arvinge för att föra vidare släktens namn. I sällsynta fall kom faktiskt någon för att få ett flickebarn som skulle förgylla en familj med bara manliga avkommor. Detta var delvis sant när det gällde Jarna, men huvudsakligen var det för att hon kände sig som en halv kvinna utan en dotter. En dag, exakt 1 år innan Darias födelse, vaknade Jarna vid ett klockslag som varken var morgon eller natt. Nattens mörker skingrade sakta av det första morgonljuset, en skir och obestämd tid som kan kallas morgonnatt. Jarna tvättade sig, badade och bad sina böner, läste några verser ur den heliga Koranen. På fastande mage svepte hon sedan in sig i en sjal, öppnade kassalådan och tog ut en bunt sedlar, några nya och fräscha, några gamla och solkiga. Hon stoppade pengarna i en påse. Strax därefter smög hon sig ut ur rummet. Hennes man, Azad Chaudhry, var på affärsresa och det passade henne utmärkt eftersom han skulle ha fått henne att avstå från att besöka piren. Han trodde inte på några övernaturliga krafter. Jarna tog ett djupt andetag, gick över verandan på framsidan och steg ner på marken vid husets vänstra gavel. Hon fortsatte mot stallen som låg lite längre bort åt samma håll. Där möttes hon av tjänstekvinnan Gulabi och kusken Abdullah som hade tagit fram vagnen. I nästa ögonblick gav de sig av för att besöka den fromme mannen som skulle fungera som en länk mellan Jarna och de övernaturliga makterna. Morgonen var fuktig och marken var våt. Vid horisonten rullade det vita diset mjukt och suddade bort konturer och färger från landskapet. Bortom det glänste floden i morgonsolens första strålar och en och annan fiskare kastade ut sina nät i den och näten glimmade i luften likt en dagbestänkt spindelväv innan de föll i vattnet. Men diset hindrade sikten. Vagnen följde en stig som banade sig väg genom rutnätet av risodlingar. Ibland skakade den, ibland dunsade den. Jarna satt rak i ryggen medan hennes läppar rörde sig. Mest sannolikt var det för att hon reciterade verser ur Koranen. På vardera sidan av vagnen var bönderna redan igång. Några plöjde, några hukade sig ner. Fötter dränkte upp till anklarna, händer under vattnet för att placera grodden. Den frommes stuga var omringad av bambu och bananplantor och bakom stugan spred ett mangoträd ut sina grenar över dess halmtak. Diset dröjde sig kvar även här bland trädets lövverk, men strax ovanför taket kunde man urskilja några babymangor. Grågröna, runda och fuktiga, tyst växande ut ur sin hårdhet. Framför stugan gick en höna och pickade efter föda, medan några trollsländor satt stilla på en klunga vissna grässtrån. Så kom en vindpust och förde med sig en doft av flod och vatten. Mangoblad nynnade, bambublad viskade. Jarna drog in magen och sträckte på ryggen. Efter en stund tog hon ett bestämt steg mot hyddan. Gulabi blev kvar vid grinden. Inne i stugan lyste en fotogenlampa svagt från taket. I skenet av den kunde man se att övervägande delen av väggarna var prydda med bilder från den heliga staden Mekka. Högt klivande kameler och beduiner, dammiga daddelträd runt oaser, kvinnliga pilgrimer i svart och manliga pilgrimer i vitt med renrakade huvuden runt den svarta heliga stenen. Det enda fönstret var draperat med en tjock gardin. I ett hörn steg en fin ström av rök upp ur en mässingsskål, dofter av sandelträ, kamfer, rökelse och rosessens. En jordig fukt vilade i rummet. Piren tog emot Jarna med stor vördnad och bad henne sitta ner på en kudde, mitt emot hans säte. Hon tvekade, ändå lydde hon honom som i trans, gick långsamt fram och slog sig ner. Svetten skimrade över hennes läppar, pärlade på nästippen. Den växte i hennes armhålor och mellan brösten. En svettig rädsla kröp ner för hennes ryggrad och hon svalde en salivklump. Ord dundrade i hennes huvud medan magen nu var en knytnäve. Men hon skulle inte ge efter för sin nervositet. Så när hon samlat mod började hon prata. Hennes röst stakade sig. Ord kom ut ur hennes spända mun, först i staccato och sedan sammanflätade till vettiga meningar. Mannen mumlade och nickade. En halvtimme senare när Jarna tog vagnen tillbaks hem var solen lite högre upp på himlen. Dimman hade förvandlats till ett stycke fladdrande genomskinligt tyg. Hon lutade hakan mot fönsterbrädan och tittade ut. Vinden rufsade hennes hår vid tinningarna. Hennes ögon såg de blekgröna risplantorna, de leriga bönderna med sina leriga fötter och händer under det leriga vattnet, de lutande rottinghattarna på deras huvuden, en ko som lyfte svansen för att släppa lite mockor, glittrande sol på en dykande kungsfiskare och den skimrande floden bortom. Men med sitt hjärta såg hon en flicka, ett flickebarn i sina armar. I händerna höll hon en liten grön flaska, en flaska fylld med förtrollat vatten. Vatten som skulle hjälpa henne att bli mor till ett flickebarn. Nu skulle hon bara se till att man samlade det renaste vattnet genom att hålla ett lerkrus motströms tryckt mot vattenytan på en flod. 7 torsdagar skulle hon bada i det vattnet, utspätt med det förtrollade vattnet som hon nu hade med sig i den lilla flaskan. Tänk att få en flicka, att få en baby i en sån ålder, 40 år. Gud, Allah, den allsmäktige. I en sån ålder borde man egentligen bara vänta på döden. I en sån ålder var det helt legitimt att dö. Det var väl en erkänd ålder för att dö. Men istället förberedde hon sig för att ge liv åt ett helt nytt människobarn. En flicka. Jarna kände en mystisk våg av tillfredsställelse svepa genom sig. Medan morgonbrisen, skarp från den nu värmande solen, smekte hennes ansikte, smålog hon. Som ett barn som hade hittat själva flaskan med anden i. Hon höll den dyrbara flaskan ömt intill sig. Azad var förvisso en smula orolig över hustruns plötsliga besatthet av badet på torsdagsmorgnarna, men beslöt att inte bestrida hennes vilja. Därför gick han, som hon ville, till sängs med henne, efter varje bad med det magiska vattnet. De inredde ett litet rum längst in i bostaden. De övriga familjemedlemmarna meddelades att Jarnas fysiska tillstånd krävde total avskildhet från det vardagliga livet. Till en början tyckte Azad att det var helt onödigt att bygga ett extra rum och inreda det bara för 7 torsdagsmorgnar. Men snart, väldigt snart, ändrade han sig. Det dröjde nämligen inte länge förrän han kom underfund med att han njöt av att enda litet ögonblick som han tillbringade med sin fru i det lilla rummets avskildhet. I hemlighet kallade de detta rum för kärleksvrån, även om frasen lät banal i deras erfarna öron. Inom de 4 väggarna upplevde de efter 20 års äktenskap återigen extasen av nyligen funnen kärlek. När Azad stöd mot kudden tittade på sin kvinnas kropp i det solvarma morgonljuset tyckte han att han aldrig förr hade sett henne. Han slickade henne mellan tårna, lät tungan smeka hennes lår, hennes vrister, kysste henne på knäskålarna, kittlade hennes mage, kände de fulländade kurvorna på hennes runda axlar i sina stora handflator, oljade in henne med kokosnötsolja och behandlade henne som en kattunge. Så lekte han med henne, medan hennes ögon blev mörkare, fast världen bortom den mörkblå gardinen sakta ljusnade. Hon smekte hans mage, nafsade på hans bröstvårtor, lät naglarna glida upp och ner över hans kroppshår och skapade parallella linjer, likt en bonde som plöjer sin mark och lämnar plogfåror. Så rullade de runt i den stora sängen tillsammans. Hans handflator mot hennes, hennes fingrar sammanflätade med hans, hänsynslöst utlämnade sig till varandra som två kärleksberusade ungdomar. De försvann i varandras ögon, andades in varandras hemliga lukter. Senare på dagen kunde de känna igen lukten av varandras kroppar i sina näsborrar, medan de fortsatte att kasta lidelsefulla blickar mot varandra. Med tanke på alla dessa glödande kärleksakter var det nog inget mirakel att de snart upptäckte att hon blivit gravid. Men både hon och Azad reagerade som om det var helt oväntat och ett mirakel verkligen hade ägt rum. Som om anden verkligen hade rymt från den gröna flaskan för att uppfylla deras önskan. De började gråta och skratta. De grät en stund, skrattade en stund, kramade varandra, grät igen, slickade varandras tårar och la sig i sängen. De somnade en stund, vaknade en stund, kramade varandra, viskade ömma ord och somnade så igen. När graviditeten framskred såg Azad till att Jarna inte saknade någonting. Han överröste henne med gåvor och uppfyllde alla hennes egendomliga nycker, sådana som bara passar en havande kvinna. Önskade hon sig varma jordnötter med salt och peppar, fick hon det. Blev hon sugen på gröna mangor ihopmosade med röda chilifrukter, fick hon det också. Om hon längtade efter tamarindfrukter anskaffades detta också. En midnatt vaknade hon och förklarade att hon längtade efter halstrad ilchafisk som var berömd för sin utsökta smak och sina silverfärgade fjäll. Myten sa att en gång i tiden hade denna fiskart silvermynt till fjäll som senare förvandlades till fiskfjäll med myntens glans, silvriga. Olyckligtvis var det inte säsong för denna fisk då, men tidigt följande morgon besökte Azad själv traktens fiskeby, höll fram en tygpåse med mynt, silver och gyllene och sa att den som lyckades med att fånga ett par ilchafiskar innan nästa dagbräckning skulle belönas med påsen och hela dess innehåll. Fisken fångades, halstrades och serverades under middagen. Rätten föll Jarna så i smaken att den kom att bli en bestående del av familjens måltider under de månader som Jarna bar Daria i magen. Hon var nöjd och på köpet blev en handfull fiskare något rikare än de varit tidigare. Grannskapet pratade. På vinterkvällarna, invirade i hemmagjorda tecken, samlades byborna runt en öppen brasa under stjärnornas blick. De rökte vattenpipor, tuggade grillade sötpotatisar och berättade sagor. Häxlika sagor, vintriga sagor, sagor kryddade med vinterkvällens kyla, målade med livliga färger av lågor och glöd i mitten. De matade elden med vass och kvistar som knäcktes och dog i lågorna. Och de matade sina hungriga sinnen med fantastiska berättelser om Jarna och barnet som växte i hennes mage. Det dröjde inte länge innan det hördes att Jarna Begam var besatt av fiskrätten, eftersom mannen som hade gett henne den gröna flaskan med det magiska vattnet hade förkunnat att hon skulle föda ett barn med hud som skimrade som silver. Vissa sa att hon bar en sjöjungfru, halv fisk, halv människa, Gravida kvinnor undvek synen av henne i rädslan av att själva anblicken skulle hämma tillväxten av fostren i deras livmödrar. Det var konstigt hur ett märkligt rykte alstrade ännu märkligare rykten. Vissa hävdade till och med att Jarna verkligen hade fått flaskan med anden. Det var dock stackars Gulabi som fick bemöta alla dessa mångahanda rykten kring Jarnas havandeskap. Så fort hon visade sig utanför huset ansattes hon av nyfikna kvinnor. De överöste henne med löjliga frågor och snart började Gulabi klaga över bybornas nyfikna röster. Jarna lyssnade tålmodigt på henne, men lät sig inte påverkas av påtryckningarna från omgivningen. Helt obekymrad och avspänd fortsatte hon med att skicka tjänstepojken Gafur för att hämta fisken varje morgon, gav instruktioner i köket hur den skulle tillagas. Sen åt hon sin favoriträtt med en sån förnöjsam min att Gulabi och alla andra snart insåg att ingen skulle få henne att ändra sig eller övertala henne att ändra sina matvanor. De fyra pojkarna, Hadi, Jami, Sami och Sadi, som var mellan 8 och 12 år, hade ännu ingen aning om varför deras far inte längre reste bort så som han brukade göra med jämna och täta mellanrum. Han var alltid hemma. Bara de fortsatte som vanligt. De gick i skolan, de läste den heliga Koranen varje torsdag, gjorde sina läxor, lekte med varandra, trotsade varandra och när de var riktigt osams skvallrade på varandra. Gulabi såg till att de hade rena naglar, håret oljat, händerna tvättade, att de drack ordentligt med spenvarm mjölk varje morgon och att de kom i säng i tid varje kväll. Börja föddes en brännhet dag. Det var i slutet på maj, precis innan regnperioden. Klockslaget var exakt 12. Solen var varm och grym. Himlen var alldeles vit. Och så var flickebarnets hårfärg. Det var vitt. Mycket vitt. Silvrigt vitt. Alarmerande vitt. Vid åsynen av hårfärgen dog ett skrik i den förvirrade barnmorskans bröst samtidigt som hennes urinblåsa gjorde uppror och vette ner hennes lår. Tårar glänste på hennes kinder men hon såg ut som en staty som hade träffats av katastrofens mesmeristiska öga. Knäböjd mellan Jarnas ben höll hon Darjas späda kropp i sina händer med huvudet böjt över den och lukten av den heta urinen i näsborrarna. Navelsträngen höll fortfarande Jarna och flickebarnet förenade. Det hela liknade en scen vid ett altare. Det tog ett tag för Gulabi, som stod där med en stormlykta i handen och bevittnade det hela, innan hon ens kunde börja förstå missödets art. Stanken från urinen luktade gammal, kontaminerande sorg och bekymmer. Gulabi darrade och flämtade när den verkliga skandalen från incidenten svävade in i hennes medvetande. Hon stod stum i hela 2 minuter innan hon kunde samla sina sinnen. Väl av med sin förvirring placerade hon lyktan på ett nattduksbord, böjde sig ner, skar av navelsträngen snabbt och ryckte Darja ur barnmorskans stela händer. Det var då Darja gav upp sitt första skrik, lugnade alla andra och ryste barnmorskan tillbaks till verkligheten. Gulabi tvättade Darja omsorgsfullt, till och med hennes näsborrar, innan hon svepte in henne i ett tygstycke och la henne vid hennes mors bröst där mjölken redan hade börjat flöda. Och barnmorskan, besudlad av sin egen urin och avfallet från Jarnas livmoder, drog sig undan till ett hörn. Även på den tiden var boningshuset en tvåvåningsbyggnad. Väggarna var byggda av tegel och taket var av plåt. Rummen låg i rad, ett efter ett. 2 djupa verandor löpte längs de långa sidorna på båda våningarna som var förenade av en trätrappa. En liten fyrkantig gård avgränsade boningshuset från köket medan det på framsidan fanns en större gård. Där växte fruktträd och blommor, papaya, mango och jackfrukt, banan och kokosnöt, rosor och jasmin, tajetes och flitiga Lisa. Blommorna lyste denna dag i solskenet och det gick inte att undvika den bedövande doften som jasminblommorna utsöndrade. Mangoträden var fulla med mangon, nästan mogna, röda. Grenarna på jackfruktträden böjde sig under tyngden av frukt. Sockerbananerna, mycket gula, väntade på att bli skördade. Heta gröna blad skyddade de surrande bina. Spyflugor nynnade. Kråkor och kajor åt sig mätta. Det var en varm, fuktig och fruktig atmosfär som i ett växthus. Atmosfären i förlossningsrummet var någorlunda sval jämfört med klimatet utanför och det luktade kliniskt rent av svavel och kamfer där. Det gråcementerade golvet var svalt, väggarna tomma. Eftersom dörren och fönsterluckorna var stängda var det halvskuggigt i rummet. Darjas Nanu, mormor Salma och Fufu, faster Fatima, satt i ett hörn. Även om de hade blivit alldeles mållösa vid åsynen av den nyföddas hårfärg förde barnets skrik dem snabbt tillbaks till nuet. Och båda började recitera verser ur Koranen med ett sånt allvar att man lätt skulle kunna tro att det hade skett en allvarlig olycka och att rummet var inrättat för sorgarbete. Visst sörjer du för den avlidne på ett sjukhusrum och du gläder dig för den nyfödda. Idag, av alla dagar, skulle Jarna vilja sjunga Guds lovord. Hon skulle vilja prisa honom högt och glatt över att han hade uppfyllt hennes önskan. Hon hade fått sitt efterlängtade barn. Men dessa två kvinnor som hon älskade så högt förvandlade rummet till en sorgkammare. De gjorde atmosfären tung och dyster, onödigt nedstämt. Var det på grund av att den stackars barnmorskan råkat kissa på sig? Var det anledningen? Undrade Jarna. Det var ju bara en olycka. Eller var det för att flickan hade en sällsynt hårfärg? Jarna suckade. Märkligt nog kände hon sig inte irriterad, utan en känsla av välbekant likgiltighet spred sig genom henne. Hon visste att det var lönlöst att försöka få dem att förstå hennes sinnestillstånd. I fotogenlampans mjuka sken tittade hon ömt på sin dotters ansikte. De slutna ögonlocken, den röda munnen och de två små näsborrarna, så upprepade hon förnöjsamt. Det är vattnets barn. Vattnets barn. En vattenbaby. Sedan suckade hon igen. Azad hade varit i moskén. Han hade förrättat fredagsbönen tillsammans med sina fyra söner och precis kommit hem. Det var Gulabi som väntade spänt på honom på verandan. Hon berättade för honom om den nyfödda, tog bönemattan från hans händer och förde in pojkarna till ett annat rum. Azad steg med ett stort leende i ansiktet in i rummet där Jarna låg och stod där i några sekunder i den halvdunkla atmosfären för att vänja sig vid klimatet. Sen hälsade han på sin svärmor och vände sig mot Gulabi. Öppna fönsterluckorna! Hans svärmor, Salma Begam, slutade recitera. Och det gjorde även hans syster Fatima. Det uppstod en plötslig tystnad. Men det dröjde inte länge innan Salma Begam röt. Man kan inte låta middagsvind flöda in i ett förlossningsrum! Azad tittade en stund på gumman. Hans bruna ögon var milda och fundersamma. Utan att försöka säga emot den gamla förklarade han. Ursäkta mig, ma, men jag vill kunna se min dotters ansikte i dagsljus. Salma Begam skakade på huvudet. Tillräckligt med skada har redan drabbat det här lilla barnet. Som vad? Azad var förvånad. Barnmorskan, hon hejdade sig. Hur skulle hon berätta för sin svärson om missödet? Det var ju genant. Hennes fingrar höll fast om Tosbin-radbandet i handen. Hon tittade bort. Azad försökte fånga hennes ögon, men hon såg bortom honom. Då vände han sig till Gulabi. Vad hände? Vad har barnmorskan gjort, Gulabi? Abachi, Gulabi tvekade och sa sen. Inget att oroa sig för, jag har tagit hand om det. Jag har tvättat barnet. Jag har till och med tvättat hennes näsborrar. Näsborrar? Azad blev ännu mer förbryllad. Ja, så att hon inte ska komma ihåg stanken. Stank? Stank av vad? Gulabi ångrade redan att hon sagt för mycket. Hon blev tyst och tittade hjälplöst på Salma. Den gamla damen skakade på huvudet och mumlade: "Du får prata med din hustru. Och när det gäller fönstret kan du öppna det ett tag, men kom ihåg, det är inte bra för den nyfödda. Middagsvinden för med sig onda andar." Azad nickade eftertänksamt, nöjd med allt förutom de gåtfulla svaren. Han visste emellertid att det inte skulle gå att forcera fram ett vettigt svar ur någon av kvinnorna. Så vände han sig till Gulabi återigen för att be henne att öppna fönstret. Fönsterluckorna öppnades. Ett glittrande parallellogram av solljus föll på golvet. Vita väggar blev vitare. Det svala golvet blev varmare. Azad tog ett par steg mot sängen och lutade sig över den. Det blev plötsligt den besvärande tystnaden igen. Mycket tyst. Mycket spänt. Medan den strama tystnaden studsade runt mot alla fyra väggarna vidgades hans pupiller och ryggraden hårdnade. Flickans ögon var violetta och kantade med långa svarta ögonfransar. Hon hade redan ett par ögonbryn som påminde om fiskmåsens flygande vingar. Hennes läppar rubinröda och hennes kinder lena och friska som hos alla andra nyfödda. Men hennes hår var silvervitt. Alldeles vitt, vitt som bergstopparna på Himalaya. Azad kunde inte låta bli att mumla böner som om han gjorde en kraftansträngning att samla sina tankar. Det tog honom inte en lång stund innan han konstaterat att det var något allvarligt fel. På ryggen kände han sin svärmors djupa andetag, sin systers uppmärksamma ögon. Främmande tankar grodde som ogräs i hans hjärna. Han skakade på huvudet. Något måste ha gått fel. Måste ha. Ett barn kan inte ha silvrigt hår. Det är inte normalt. Varför? Varför? I detta ögonblick upplevde han en oerhörd sorg över den hjälplösa varelsen som låg tätt intill Jarna. Hans lilla dotter. Hans lilla prinsessa. Född av magiska morgnar. Hans ögon blev fuktiga medan han tog upp flickan i sina armar och höll henne ömt. Han tittade på sin hustru. Solen reflekterades i hennes ögon. Hon log. En stund var båda tysta. Så frågade Azad: Hur mår du? Mycket bra. Tack. Är du lycklig? Varför skulle jag inte vara det? Han log, trots trycket av oron som frodades som ogräs i hans hjärna. Raggigt ogräs. Kliande ogräs. Giftigt ogräs. Allt med långa tentakler. Skrämmande. Jarna sträckte ut en hand. Han tog den och kramade den hårt en stund. Senare samma eftermiddag kallade han på doktor Nandi för att kontrollera flickans hälsotillstånd. Doktor Nandi blev lika förbluffad över hennes egendomliga hårfärg som de övriga, men efter att ha undersökt henne grundligt förklarade han att det var ett helt vanligt barn. 100% normalt. Medan doktor Nandi höll på med Darya tog Gulabi hand om den avklippta navelsträngen och moderkakan. Så som det var brukligt i familjen grävde Gulabi ner allt i en blomsterrabatt och planterade en jasminblomma där. Sen återvände hon till rummet för att massera Jarnas mage. Med sig hade hon ljummen senapsolja i en mässingsskål. Hon gjorde i ordning bädden, vecklade upp en handduk mellan Jarna Begam och vaxduken under henne. Därefter klättrade hon upp på sängen, satte sig på knäna bredvid Jarna Begam, oljade in sina handflator och tog tag i Jarna Begams mage. Med en hård rytmisk rörelse kom hon igång med att olja in magen samtidigt som hon pressade ut all luft som hade invaderat håligheten efter efterbörden. Luften kom ut ur alla möjliga hål i Jarna Begams kropp medan hon högljutt beklagade sig över Gulabis hårda tag. Men så fortsatte Gulabi i en timme varje dag, exakt 40 dagar, tills Jarnas mage återfick sin spänst och ingen längre kunde tro att denna buk på sin tid hyst ett antal barn. Denna varma eftermiddag, när doktor Nandi hade lugnat Azad med sin diagnos, satte Azad sig ner ett tag och tog några djupa andetag. Med varje andetag utrotade han några av ogräsen i hjärnan och beslöt slutligen att det var dags att visa sin tacksamhet för att han hade blivit far till en dotter. Han såg till att ett par unga tuppar, ett stort lerkärl med rasgullas och ett antal klädesplagg skickades till Pir Sahib, den fromme mannen som hade försett Jarna med den gröna flaskan med förtrollat vatten. Jarna kom ut från förlossningsrummet redan samma kväll med barnet i famnen, trots att alla de andra kvinnorna i familjen tyckte att hon skulle stanna kvar där i 40 dagar. De sa att hon inte borde lämna rummet förrän hennes blödningar upphörde och tills hennes livmoder återgick till den ursprungliga storleken av ett gåsägg. Men Jarna brydde sig inte ett dugg om sina bekymrade släktingars ord. I köket hade den gamla kokerskan redan börjat förbereda kycklingsoppa, en maträtt med hornfisk och gröna bananer och andra delikatesser som man kunde fresta en kvinna i barnsäng med i denna del av världen. I förlossningsrummet bredvid fönstret hade Gulabi gjort i ordning en vilstol med en rund kudde med ett hål i mitten. Det var tänkt att den skulle underlätta för Jarnas ömma underkropp när hon satt där och njöt av sin trädgård. Men som sagt, kände sig den sjuka inte ett dugg sjuk. Tvärtom, hon kände sig otroligt pigg och kry. Ut skulle hon, ut ur det trista rummet, ut i det fria skulle hon. Och ut gick hon, trots alla protester och höjda ögonbryn. Bara när hon behövde släppa väder eller amma sin lilla dotter gick hon undan i en vrå. De fyra sönerna som hade saknat sin mor oerhört mycket under de gångna 9 månaderna och innan dess under de 7 veckorna med de 7 speciella torsdagarna omringade henne så fort hon kom ut ur rummet. De visade inte mycket intresse för den märkliga varelsen i moderns famn. En av dem hade en bukett blommor, en annan hade en ring gjord av halm, den tredje hade skrivit ner en vers ur Koranen med eleganta svarta kalligrafitecken och den fjärde sonen hade målat en bild av solnedgången på floden som flöt bakom deras hem. Hadi, den äldste sonen som hade kommit i målbrottet, mumlade generat "Mamma!" och böjde sig framåt för att ge henne blombuketten. "Här har du en ring som jag har gjort", sa den andra. "Jag kan inte sova utan att ha reciterat surorna med dig", förklarade den tredje och sträckte fram sin gåva. "Jag har målat en bild till dig", sa den lille. Jarna Begam torkade bort en dallrande tårdroppe med baksidan av ena handen. Sen lämnade hon Daria till Gulabi och omfamnade sina 4 söner. Hon smekte dem, överöste dem med kyssar, rufsade till håret och mumlade ömma ord om att hon inte skulle svika dem mer. Den kvällen skulle de alla vara fria från studier och alla andra vardagliga plikter för att hela familjen tillsammans skulle få njuta av stundens behag. Under kvällsmaten satt alla på lågbenta pallar runt det låga matbordet. Jarna vid bordets huvudända och vid andra änden Azad. Daria sov i en korgvagga som hängde från taket. På bordet stod en stormlykta som kastade ett gult sken och lyste upp rummet. Ett imponerande antal insekter snurrade kring lyktan som en levande halo. Runt om denna gloria av surrande insekter fanns höga porslinsskålar med läckerheter som höns i mandelsås, grillad vildand, rohofiskkotletter och kungshummer i kokosmjölk. Sen fanns där olika tillbehör som tamarindpickles, korianderchutney och grön mango. De ovanliga rätterna som kocken hade vant sig vid att tillreda för att behaga Jarnas gravida gom fanns inte längre där. Inte heller fanns rätten med den silverfjälliga fisken. Ingen saknade dock någon av dessa. En katt cirklade och jamade under bordet, det svarta rygg helt böjd och tungan slickande sin egen mun. Kanske den saknade den välbekanta fisklukten. Vem vet? Då och då borstade kattens lurviga svans förbi flera par knän. Väggarna omfamnades fläckvis av skuggorna och en blandning av dofter trängde in i förväntansfulla näsborrar. Den kvällen hörde man länge skratt och glada röster från detta rum. Men följande dag blev stämningen i familjen dämpad. Ända från gryningen kom nyfikna grannar en efter en för att gratulera Jarna och ta en titt på den nyfödda. Även om farmor Salma och Gulabi verkligen ansträngde sig för att dölja den nyföddas hår genom att sätta en hetta på huvudet, kunde man ändå se en eller annan glimrande lock som rebelliskt kröp fram under det spetsprydda kant, vilket i sin tur skapade en mängd osannolika kommentarer från de förvånade åskådarna. Vid Allah, det kan inte vara en människa, sa någon. Nej, en ängel, svarade någon. Jag undrar om hon har vingar under kläderna. Hörde ni att barnmorskan kissat på sig när hon förlöste henne? Lilla stackare, utropade någon annan. Taupa, taupa, sa ännu en annan och gav sig själv en örfil på vardera kinden för att inte bli drabbad av något liknande missöde. Såg du håret? Det var allt silver. Åh, Allah, vi visste det. Hennes mor fick henne med hjälp av övernaturliga metoder. Hon borde inte ha trotsat Guds önskan. Vad var det vi sa? Stackars, stackars barn. Även om man inte uttalade vad man menade med dessa beklagande ord, var innebörden enkel. En sådan olycka i början av ens liv kan bara förebåda ett liv av lidande. Ett dåligt tecken. Ett otursbarn. Jarna verkade vara helt obekymrad. Hon höll huvudet högt, log och pratade vänligt med var och en av besökarna. Senare skulle hon kanske tänka på dessa magstarka uttalanden. Men nu avslöjade hennes ansikte inget. En av tjänsteflickorna gick omkring med en bricka med kyld citrondricka och ett fat med dadlar. Gästerna tog för sig medan de kastade förstulna blickar på den nyfödda. Hade de kunnat röntgenfotografera med ögonen skulle deras blickar säkert ha trängt igenom hettan för att få se hela huvudet. Men så var inte fallet. De kunde endast se en eller två silvriga lockar, inget mer. Under dagen kom de och gick som de kände för, som katter. Azad beundrade sin frus tålamod och det skenbara lugnet, men samtidigt blev han igen medveten om det växande ogräset i sin hjärna. Raggigt ogräs, kliande ogräs, giftigt ogräs. Alla hans tankar och känslor blev förvirrade. Han såg på sin fru, hur hon gick, hur hon höll sitt huvud högt och bar barnet med silverlockarna i sin famn, trots bombardemangen av alla taktlösa kommentarer som liksom öste ner på henne. Han såg på folket som kom och gick. Han såg på sin dotter, på två mjuka silverlockar som kröp ut underifrån den rosa hettan. Och plötsligt bestämde han sig för att förbjuda nyfikna grannar i hemmet. Salma Begam bad tysta böner och Gulabi satte ett runt kajalmärke stort som en ärta på flickans panna för att avvärja det onda ögat. Under de närmaste dagarna spred sig ryktet som ånga. Det trängde igenom varje läcka, varje spricka, banade sig iväg, reste runt, tog omvägar till vartenda hushåll i den lilla byn Gulab Ganja. Det sa att en silverhårig fe blivit född hos familjen Chaudhry. Men olyckligtvis hade barnmorskan besudlat barnet. När ryktet färdades från mun till mun broderades det fritt. Många otroliga egenskaper tillskrevs Jarna. Medan vissa fortsatte att undvika synen av henne som om hon vore en häxa började andra betrakta henne som ett helgon och hävdade att hon kunde lösa deras allehanda problem, bota deras sjukdomar, berika deras skördar etc. Det bildades köer utanför grinden. Barnen klättrade upp på muren och upp i de höga träden för att få en glimt av den heliga modern och hennes gudomliga barn. Det var rena rama cirkusen. Tiggarna kom dit för att få en extra slant. Gatuförsäljarna började trängas där. Barn hoppade och skuttade medan de äldre reciterade verser ur den heliga skriften. Men under tiden växte den lilla flickan innanför de stora väggarna och gick igenom en metamorfos dag för dag. Hennes silvriga hår hade man rakat av och begravt under jasminbusken tillsammans med navelsträngen. Men stubben i hennes hår skiftade färg. Det blev mörkare och mörkare, svart med en lysande nyans av lila blå, som en korpvinge i solen. Och de violetta ögonen blev kaffebruna, mörkbruna, nästintill svarta. På sjunde dagen, när man skulle hålla den religiösa ceremonin för att bestämma hennes namn, hade hon förvandlats till en helt normal flickunge med helt normala egenskaper. Det var en torsdag. Imamen var den första som kom dit. Han hade med sig en miniatyrkopia av den heliga Koranen insvept i ett svart sammetsfodral och en stor slaktarkniv, blank och slipad. Kniven användes för att slakta två feta getter på gården mellan boningshuset och köket. Skinnet flåddes och köttet delades upp i tre högar, exakt lika mycket i vardera. Tre kötthögar. En till de fattiga, en till släktingarna och grannarna och en till dagens festlighet som lagades på öppen eld med utsökt blandning av kryddor. Doftande ris kokt i gröna bamburör, pösig paratha, grillade änder, ångad yoghurt, rasgullas, karameller, säsongens frukter, allt fanns på dagens meny. Två kulörta festbaldakiner ställdes upp på gården på framsidan av huset. En till männen och en till kvinnorna och barnen. Gaslyktor hängdes i de fyra hörnen av varje tält och man installerade en speciell estrad för imamen att leda den religiösa delen av ceremonin innan måltiden. Ett dussin män arbetade flitigt. De diskuterade, planerade, skyndade på varandra, jäktade för att göra saker redo i tid. Vissa satte upp borden, andra ordnade stolarna och andra sopade marken. Det var en varm eftermiddag, varken plågande eller tryckande. Behaglig. En vindpust drog förbi. En varm och härlig flodvind. Gulabi bar ut flickan när solen hade sjunkit i väster. Och i dess sista glöd var himlen gulaktig som vatten utspätt med en gnutta gurkmeja. Barnet var klätt i en kritvit klänning och ett par vita strumpor. Och hennes huvud var täckt med en vit hetta kantad med en taggig spets. Underifrån den tittade hon nyfiket på omgivningen. Ett band av små vitlöksklyftor hängde runt hennes hals. Gulabi överlämnade henne till fadern som i sin tur bar henne till imamen på estraden och satte sig in till honom med flickan i famnen. Gästerna var indelade i två grupper beroende på kön och stod på vardera sidan av estraden. Imamen reciterade nu högt flera utvalda verser ur sin Koran och förklarade allt eftersom hur oerhört viktigt det var för varje muslim att bära ett namn som tillkännagav hans eller hennes religiösa och etniska ursprung. Dessa ord var alla mycket välbekanta för åhörarna, men de kunde ändå inte låta bli att känna ögonblickets tyngd, så som folk alltid gör vid sådana tillfällen. Förutom imamens röst var det knäpptyst. Barnet i Azads armar föll i sömn, men tillställningen fortsatte som planerat. Alla föreslagna namn skrev man sedan ner i olika färger på en rottingbricka som sattes framför imamen. Vid vart och ett av namnen tändes ett ljus. Ovanför på kvällshimlen hade den bleka månen hunnit bli tydligare och stjärnorna skimrade som glitter. Snart bildade de närvarande en ring runt brickan. När stearinljusen började smälta gjorde alla sitt yttersta för att få syn på den. Vissa stod på tårna, andra bad personen framför att göra lite plats. Någon annan tog helt enkelt en stol eller en pall och stod på den. De höll andan med ögonen fästa på ljusen. De 12 ljusen brann sakta. Stearinet smälte. Vekarna krympte. Röken steg. Imamen böjde sig över brickan och ansiktet fick en rödaktig nyans. Alla höll andan. Ljusen började slockna. Sakta men säkert flimrade de och dog ett efter ett. Till slut var det bara ett enda ljus kvar, krympt, men det brann fortfarande starkt. Namnet vid detta ljus löd Darja. Jarna jublade. Hennes ansikte lyste av glädje, fångad av det gyllene månstoftet. Långt innan Darjas födelse, under de magiska morgnarna, hade hon bestämt att kalla sin dotter Darja, eftersom ordet Darja betyder flod. Det var ju det förtrollade flodvattnet som hjälpte henne att bli befruktad. Darja var ett flodbarn, ett vattenbarn. Dessutom betydde hennes eget namn Jarna, källa, fontän. Jarna, källan, Darja, floden.